Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha, lovsångare. Ni inledde med min absoluta favoritlovsång. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Hörni, god afton, kära vänner. Gott att du har valt att komma till kyrkan den här vackra sommarkvällen och lyssna till Guds ord. Jag tror att den helige ande vill tala in i våra liv och har ett ärende till oss också den här kvällen. Förra lördagen så rensade jag i min rabatt hemma i, eller inte hemma, utan på sommartorpet på Berge. Och precis där jag ville plantera några blommor så hade det börjat växa upp en asp. Och runt omkring så fanns det en mängd små asp, sån här rotskott. Och jag försökte som dra upp den där aspen där med roten. Men den hade vuxit sig så tjock och stark då den. Så jag insåg ju att jag kommer ju inte att få upp den här med roten. För den sitter ju ihop med en av de där stora asparna 20 meter längre bort. Så det blev liksom bara att hugga av den där roten i vetskap om att det kommer en mängd nya rotskott efterhand. Och jag läste någonstans att det kan komma upp till 10 000 rotskott från en enda asp. Och nu ska ni veta då att då har vi ett tiotal aspar bara några meter från husknuten där på vårt sommartorp. Och de kan komma upp så långt som 40 meter bort från moderträdet. Och jag läste också en artikel som handlar om skogsbruk. Att en enda asp kan ha över 340 kilometer rötter. Och då tänker jag, men det måste ju vara liksom något tryckfelsnisse som har varit igång. Det kan väl ändå inte stämma. Men jag tänker, fast jag skulle ta bort en nolla därifrån så är det ju en mängd rötter. Vi ska se om vi får så småningom upp vad dagens predikan har för tema. Det kommer nog småningom där. Men det betyder att hela vår tomt, också grannens tomt, så måste ju vara liksom ett enda trassel av rötter några meter ner under jordytan. Men då inser jag ju också att de här stormarna som drar fram lite då och då över tomten där, så den kommer ju inte i första taget att fälla någon av de där asparna. Och inte heller den där extrema torkan som vi hade förra sommaren har liksom lyckats ta koll på dem. De ser inte ut att lida någon nöd. Men vi har flera träd hemma på tomten i Kvävlax som inte ännu har återhämtat sig från den här torkan. Men det här välutvecklade rotsystemet som de här asparna har, det gör att de hittar vatten. De söker sig till vatten också då, liksom fast det kanske är torrt annanstans. Och nu är jag kanske inte så glad över att ha en mängd rotskott som skjuter upp där i min trädgård. De flesta så tar ju gräsklipparen, tack och lov. Men jag är mäktigt imponerad över det här rotsystemet. Och det där hur liksom kraftigt det är och hur fruktbärande det är. Hur liksom snabbt de multiplicerar sig och det blir som fler och fler. Ifall ni undrar nu vad liksom temat är för rubriken, så är det hur få djupa rötter. Mikael jobbar på där med att hitta mina bibeltexter. Och då när jag var klar med den här rabatten, så då plantera några blommor i en stor järngryta som jag alltid brukar ha sommarblommor i. Och jag petade ner de där blommorna. Men märkte sen att ja, men här är alldeles för lite mylla. De här blommorna så liksom har ingen möjlighet här. Liksom att rötterna kan inte tränga neråt. Och de kan inte rota sig. Och det betyder att de kommer att vissna bort när det blir torka. om det regnar väldigt ofta. Och nu är inte jag där och vattnar de här blommorna varannan dag. Och som kristen så behöver du ha djupa rötter för att kunna stå när stormarna går fram över ditt liv. Och du behöver djupa rötter för att du ska orka vidare när torkan slår till i ditt liv. Och det känns som att nu är livet en lång ökenvandring. Och du behöver också djupa rötter för att du ska kunna bära frukter och multipliceras, multiplicera, föra vidare den tro du har fått. Är det någon här, nu har vi fått upp bilden också, temat för dagens predikan. Är det någon här som är intresserad av att veta hur du kan utveckla ditt andliga rotsystem? Hur du kan få djupa rötter? Ska se om det finns några, en par, tre, fem stycken. Och jag vet inte vad ni andra ska göra, för kaffet är inte klart ännu kan jag säga. Så ni gör lika väl att sitta kvar här, och när ni ändå sitter här så tycker jag att ni ska lyssna till vad Jesus har att säga oss. Om vikten av rötter i våra liv och vikten av rätt mylla. Och nu ska vi gå till dagens bibeltext som jag hämtar från Matteus 13. Och vi läser från början av kapitlet där. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och sen läser vi vidare från vers 18. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Bonden som sår, han vet att den sådd eller den körd han väntar på, så den är väldigt långt beroende på myllan, på var han sår, på liksom kvaliteten av den här myllan. Och såningsmannen i den här liknelsen, det är ju Jesus själv. Och utsedet, det är Guds ord. Men nu är det är inte bara Jesus som är liksom såningsman, utan alla som på något sätt förkunnar Guds ord, så är såningsmän. Anders och jag står här varje söndag och vi liksom slänger ut Guds utsede och hoppas att det ska falla i god jord. Och när Guds ord får slå rot i en god jord i en människa, så då växer det och så bär det rik frukt. Och det som Jesus vill fästa vår uppmärksamhet på i den här liknelsen, så det är mottagandet av Guds ord, av Guds utsäde. Så frågan är alltså, vilken jordmån finns i ditt och mitt hjärta? Hur responderar vi till Guds ord? Vad händer när vi lyssnar till Guds ord? Är våra hjärtan en sån där stenig och hård mark som gör att det liksom inte får möjlighet att tränga ner och få rötter? Och fåglarna kanske kommer att plocka bort det. Är våra hjärtan en sån här mylla där det växer en mängd tislar som kväver Guds ord? Hur responderar jag? Och när jag lyssnar till en predikan, jag sitter i Sion och lyssnar till en predikan, eller jag sitter hemma och läser min egen bibel, händer det någonting i mitt hjärta? Berör det mitt hjärta? Eller går det liksom in genom ena öra och så åker det ut genom det andra? Och tro mig, det finns ingen predikant som inte någon gång har ställt sig den här frågan. Har det alls någon betydelse att jag står och predikar? Eller är det så att de där fåglarna är där och plockar bort ordet inom en halvtimme? Och jag tror inte att det finns någon som predikar Guds ord på grund av lönen. Finns någon lukrativare branscher i så fall ifall du aspirerar på att bli predikant av den anledningen? Nej, vi står här och förkunnar Guds ord därför att vi vet vilken kraft som finns i Guds ord, att det kan förvandla ditt och mitt hjärta om vi låter det beröra oss. Tänk efter, i ett litet frö, i ett sädeskorn, så finns potentialen, så finns råmaterialet till ett, vad ska vi säga, sån där, transformerande mirakel. Varje frö så har en inneboende kraft i sig. Om det hamnar i rätt mylla, under rätt, liksom, i rätta sammanhang, en kraft att växa upp och bli en planta, kanske en buske, kanske ett träd som bär frukt, beroende på vilken typ av liksom frö eller korn det är. Hur effektivt evangeliet är i ditt och mitt hjärta, det beror på hur vi responderar när vi hör det. Och Jesus, han beskriver i den här liknelsen fyra olika jordmån. Fyra olika sorters lyssnare kan man säga. Jag kallar det för olika sorters hjärtan. Hårda hjärtan, ytliga hjärtan, splittrade hjärtan och goda hjärtan. Och vi ska börja med det här första. Den här första myllan, hårda hjärtan. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. Det här är en sån här nertrampad hård mark. Och nu var det ju så på den här tiden att man hade inga såningsmaskiner som skötte sådden. Utan såningsmannen, han gick där och så för hand så slängde han ju ut utsädet. Och det betydde att ibland så hamnade den här säden också på den här hårt trampade stigen som gick där. Och där hade ju säden inte någon chans att få, liksom, få tränga ner och få rötter. Och sen var fåglarna snabbt framme där och plockade bort de där kornerna. Och det här är en bild på hjärtan där ordet går in genom ena öra och så åker det ut genom andra. Det landar inte i hjärtat och liksom det får inte beröra det här hjärtat. Och det kan finnas olika orsaker till att ett hjärta kan bli hårt. En del människors hjärtan har blivit hårda för att man upprepade gånger har vägrat att bjuda in Gud i sina liv och släppa Gud nära i sitt liv. Ett sådant exempel så har vi i Apostlagärningarna 24, Felix. Paulus hade predikat och undervisat och gett evangeliet flera tillfällen till den här ståthållaren Felix, men han hade inte responderat, han hade inte tagit emot evangeliet. Och i vers 25 i kapitel 24 så läser jag så här. Att när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid, då ska jag kalla på dig. När jag får tid, då ska jag kalla på dig. Hur många är det inte som har gensvarat på det sättet eller resonerat på det sättet? När jag får tid, då ska jag bli en kristen. Eller då ska jag börja ta det här med Gud mera på allvar i mitt liv. Problemet med det här det resonemanget är att ju mera vi säger nej till Gud, desto mera, ska vi säga, okänsliga blir våra hjärtan för när Gud söker oss. Och det kan hända du sitter med här ikväll i Sion som har resonerat eller resonerat på det sättet att sen när jag får tid någon gång att nu är det så mycket annat som händer i mitt liv. Men jag ska nog sen någon gång så ska jag öppna mitt hjärta och ge Gud utrymme i mitt liv. Ett annat problem med det resonemanget är att den där tiden kanske aldrig kommer. Ingen av oss som sitter här ikväll har någon garanti för att vi får den där tiden när vi ska börja ta Gud mera på allvar. När vi ska ta efterföljelse mera på allvar. Jag tänker på en kär syster här i församlingen som kom till tro mitt i livet. Och hon har sådana här smått avundsjuk på oss som hade fått komma till tro redan i unga år. Och hon tyckte att hon hade missat så mycket. Och det kan hända, det kan vara så för dig också. Den här känslan av att jag har missat någonting. Tänk om jag kunde ha sagt ja till Jesus lite tidigare. Hebreerbrevet 3. Vers 15 så säger jag så här: idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Idag om du hör hans röst, förhärda, stäng inte till ditt hjärta. På ett annat ställe så säger Bibeln att idag är frälsningens dag. Idag, den här söndagskvällen i Sion, så är det en frälsningens dag. När du kan få börja din vandring tillsammans med Jesus. Eller få ta nya steg i din efterföljelse. Andra så har kanske blivit hårda i sitt hjärta på grund av besvikelse som har kommit in. Kanske bitterhet. Man kan ha blivit besviken på församlingen. Besviken på vänner. Eller kanske böner som inte har besvarats av Gud på det sätt som man har önskat och så vidare. Och så har man stängt sitt hjärta för Guds beröring. Men den vanligaste orsaken till att hjärtan blir hårda och oemottagliga för Guds ord, det är synd. Synd som kommer in i våra liv. Romarbrevet 1 så talar om människor som har syndat så mycket och gjort uppror mot Gud så att deras hjärtan har blivit förmörkade och de liksom blir okänsliga. Och när synden kommer in i våra liv, då blir vi okänsliga för det där Guds, ska vi säga, Guds ord, Guds tilltal in i våra liv. Vi avtrubbas på något sätt. Vi stänger örat för det som Gud vill liksom tala in. Och speciellt det där som på något sätt är obekvämt för synden i våra liv. Ju mera du kompromissar med synden i ditt liv, desto mera okänslig blir du för vad Gud och vad Guds ord säger. Så vi ska inte ta lätt på synden, utan söka Gud och göra upp med den. Och be för våra hjärtan. Jesus själv, han förklarar den här myllan så här. Att den onde kommer och rycker bort det som såddes i hans hjärta. För Jesus så är det väldigt uppenbart att den onde finns. Och att han inte vill att vi ska fästa uppmärksamhet vid Guds ord. Den onde gör allt som står i hans makt för att ta Guds tilltal ifrån dig. Det är bortförklaringar, det är halvsanningar, det är lögner, det är besvikelse. Han predikar en mängd saker i dina öron för att du inte ska lyda Guds ord. Alla trick som finns, hela repertoaren, så det här är användning. Därför att han vet vilken kraft som finns i Guds ord. Vi går vidare till den andra myllan. Ytliga hjärtan kallar jag det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket mylla. Och det kom snabbt upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det. Och eftersom det saknade rot så vissnade det bort. Eftersom det fanns väldigt lite mylla så blev ju jorden snabbt varm. Och då kom ju seden snabbt upp. Men den hade, när den försökte skicka ner sina rötter så kom det berg och det kom stenar emot och så vidare. Och det gjorde ju att när solen lyste så vissnade den här plantan väldigt snabbt. Och den här bilden så använder Jesus om människor som hör och vill kanske genast bli Jesu efterföljare. De tar emot evangeliet med glädje i sina hjärtan, många gånger under en stark känsloupplevelse. Det kan vara så att man kanske gillar det som händer i kyrkan. Man attraheras av atmosfären, av gemenskapen, av glädjen. Man kanske gillar musiken, lovsången och så vidare. Men man är inte riktigt beredd på motgångar, prövningar, lidande, förföljelse som kan komma. Man kanske möter motstånd bland kompisar när man berättar om att man har kommit i tro, man har blivit kristen. Eller motstånd bland vänner eller på hemmafronten. Eller så möter man motgångar och prövningar i livet, hamnar och går igenom olika saker som man inte har räknat med. Och någonstans längs vägen så dör tron bort. Därför att den har inte fått rötter som har fått liksom tränga djupt ner i en mylla. Och Jesus han säger så här. Han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. Och när han möter ledande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Och nu är ju livet så här att varenda en av oss som möter motgångar och ledande och prövningar. Och varje troende kommer att möta prövningar som på något sätt testar det där rotsystemet. Hur är det? Har rötterna fått gå djupt? Tillräckligt djupt? Och en motgång som kan få en planta, ska vi säga, att dö, så kan testa eller det här stärka en annan planta, bara visa på kvaliteten hos en annan planta. Och därför så behöver vi få ställa oss den här frågan. Har rötterna fått växa sig djupa i mitt liv? Hur är det när jag möter motgångar? Leder det till att tron slås ut i mitt liv? Eller växer den sig starkare? En viktig sak ännu som jag vill säga innan vi lämnar det här. Vet du? Du som har varit tron länge, oberoende av hur mycket du har vuxit, så kan du växa lite till. Det finns liksom inga gränser, inget tak som kommer emot. Och om du har slutat växa andligen, så det här så behöver vi fundera lite på att hur är det med myllan? Hur är det med, finns det någon näring som det här min tro får växa i nu? Också rannsaka att hur är det med platsen? Finns det någon plats i mitt hjärta för Guds ord? Äter jag Guds ord? Får jag den näring jag behöver för att växa? Vi ska gå vidare till den här tredje myllan. Som Jesus beskriver. Som jag kallar för splittrade hjärtan eller upptagna hjärtan. En del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvävde det. Och alla som har en trädgård så vet att det finns ingenting som växer med sån kraft och med sån snabbhet som ogräs och tislar. Det konkurrerar ut allting annat i trädgården om det får liksom hållas. Och problemet med ogräset är att även om du rensar bort det så kommer det igen. Vi får hela tiden hålla på och hålla efter det där ogräset. Inte sant? Minst när min trädgård ser ut så. Det räcker inte med en rensning. Utan det ska vara gång på gång så ska vi hålla efter. Att inte ta över trädgården. Och Jesus han förklarar den här bilden så här. Han hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukte. Det här är en människa som är entusiastisk över evangeliet. Som hör, som tror, som tar emot. Men som allt för lätt blir distraherad av det som händer runt omkring. Av det som den här världen har att erbjuda. Det finns så mycket annat som vill liksom ta uppmärksamheten. Och man vårdar inte och ansar inte den här gudsrelationen. Utan andra saker får ta över i ens liv. Och nu är det ju inte bara de där dåliga sakerna. Som vill kväva Guds utrymme eller ta Guds utrymme i våra liv. Utan många gånger så är det goda saker och nödvändiga saker på många sätt. Men som på sikt får mer och mer utrymme och Gud får mindre och mindre utrymme i mitt liv. Det kan vara jobb. Karriär. Det kan vara husbyggen, det kan vara renoveringar och så vidare. Det kan vara begär efter det som det här livet har. Materialism, nöjen, resor. Det finns hur mycket som helst som kan ta över och liksom fylla våra liv. Där en prioritering av det där som finns runt omkring i våra liv. Så småningom, lite efterhand, kväver Guds utrymme och Guds livet i oss. Och som vi behöver vaka över. Och det som jag har märkt i mitt eget liv. Det var att den mest, kanske mest utmanande perioden. I mitt liv så tycker jag har varit övergången till vuxenlivet. Eller kanske snarare familjelivet. Då när man bildar familjer. Barnen kommer. Det är väldigt mycket. Jag menar, arbetslivet kräver sitt. Det är husbyggen eller renoveringar. Som sagt, vi har inte byggt något hus. Men vi har renoverat och renoverat. Och det tar aldrig slut. Fråga min man. Jag har nog sett till att jag har gett honom ett renoveringsprojekt för den här sommaren också. Så på semestern så han vet vad han ska göra. Men så många saker, speciellt i början av familjelivet, som pockar på vår uppmärksamhet. Och det är barnens hobby och de ska skjutsas hit och de ska skjutsas dit. Och det är föräldraföreningar i skolan som liksom kräver sitt. Det är så många som ropar efter en. Att det tar liksom aldrig slut. Och det är i det här skedet av livet som många väljer bort församlingen. Och kanske också Gud. Det finns liksom inte utrymme för mera. Och de ska vi komma ihåg. att för oss allesammans så handlar det om prioritering. Hur vi prioriterar, vad vi prioriterar. De här ropen från saker, från sammanhang, från begär runt omkring oss, de kommer aldrig att tystna. Utan det är jag som behöver sätta mig ner och fatta ett beslut över. Ska jag låta allt det här som har med det här livet att göra, att tränga undan liksom, och kväva det där gudstilltalet, det där som Gud har planterat i mitt hjärta. Och jag säger inte att det här på något sätt är enkelt. Under de där intensivaste småbarnsåren så då hade jag andagsboken på toaletten. Och jag kommer ihåg en dag då vi hade besök. Och den här gästen så behövde gå på toaletten. Och hon kommer skrattande ut. Och så säger hon att, har du andagsboken på toaletten? Så sa jag, ja, du skrattar. Men det är så här att det är enda platsen i det här huset där jag med lite god tur får sitta i fred en liten stund. Och den stunden så tänker jag använda till att låta Gud tala in i mitt liv. Ja, men på något sätt, jag var hungrig efter Gud, att liksom Guds livet ska få fortsätta och liksom växa i mitt liv, mitt hjärta. Men det var så intensivt. Men det här, och tack och lov så var det här tiden före mobiltelefonerna fanns. Så frestelserna var lite mindre. Nu är det ju mobiltelefonen du tar med dig när du går på toaletten. Men det finns ju Guds ord i den också. Så välj vad du gör. Men det är inte enkelt. Men det är under såna här perioder som det krävs ett sån här, kanske ett fast principbeslut som inte låter sig liksom rubbas av känslor eller vilket humör man är på. Ett beslut av att jag och mitt hus ska tjäna Herren. Och i det beslutet så innefattar också det att vi som familj väljer att gå till kyrkan på söndag och lyssna till Guds ord. Och med det har jag inte sagt. Jag vet att det finns omständigheter och det finns saker som gör att det är inte så lätt alla gånger. Hela familjen kanske inte kan gå till kyrkan och så vidare. Men det handlar inte om det, utan det här att man värnar om att det här Guds tilltalet och Guds ordet, att man på något sätt ger utrymme för att äta Guds ord, om det sen är gudstjänsten eller på något annat sätt. Men har du möjlighet, så missa inte församlingsgemenskapen och Guds ord där. Om vi tar det här Jesu budskap i den här liknelsen på allvar, så då förstår vi att det är av oerhört central betydelse att vi prioriterar Guds rike. För han avslutar sin undervisning här och säger, den som har, eller hör du som har öron. Hör du som har öron. Och vi ska gå vidare till den fjärde och sista myllan som jag kallar för öppna hjärtan. En del föll i god jord och gav skörd. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Den här goda jorden, den var mjuk och den var djup. Så att seden kunde tränga ner och rötterna kunde växa neråt. Och så växer det upp en planta som bär frukt. Och den här bilden så beskriver en människa med ett öppet hjärta, ett mottagligt hjärta, som hungrar efter ordet och lyssnar aktivt, tar till sig, omsätter ordet, praktiserar. Det räcker inte med att vi hör Guds ord. Det handlar om att införliva det i sitt liv, att praktisera det. Hon är en människa som söker Guds rike först. Och hon gallrar bort andra saker som vill liksom kväva Guds ord. Hon går vidare från de där första grunderna i tron till att bli en mogen kristen. Hon prioriterar Guds ord, kanske sätter sig ner och läser sin bibel och så vidare. Och de här rötterna, de får växa djupare och djupare och djupare. Och när höststormen drar fram över hennes liv, så då kanske hon böjs, men hon reser sig igen, därför att rötterna håller henne kvar i tron. Den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och jag vill tillägga en sak. Vi ska småningom gå ner för laddning. Men de här fyra olika slagen av mylla, eller fyra olika sorters lyssnare, fyra i olika hjärtan, de kan finnas i en och samma människa under olika perioder i ens liv. Så har det varit för mig åtminstone. Under perioder av livet så kanske du identifierar dig mera med den här första, att du tycker att ditt hjärta är hårt och liksom tillslutet för liksom Guds ord. Du har ingen lust med Guds ord. Det studsar tillbaka. Sen andra perioder så kanske du identifierar dig mera med det här splittrade hjärta, det här upptagna hjärta, där utmaningen är just det här att det är så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Och vi får var och en rannsaka oss idag och fråga att hurdan mylla finns i mitt liv. Men innan jag slutar så vill jag gå tillbaka till den här frågan jag ställde här i början. Att hur får jag mitt rotsystem att växa? Hur kan mina rötter liksom tränga djupt ner? Och jag vill ge dig en bibelvers till. Från psalm 1, vers 1-3. Så läser jag så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och som begrundar hans ord både dag och natt. Där har vi en rejäl utmaning från psalmisten. Och jag skulle här i anslutningen av vår gudstjänst, eller det som jag vill dela idag, så skulle jag vilja rikta mig speciellt till ni som är unga och som har livet framför er. Det smärtar mig att så många i min generation som växte upp i tron var passionerade, precis som Rebecca sa. En fantastisk bön att få be det här, om att få bevara passionen. För jag har sett så många i min egen generation tappa den där passionen. Någonstans längs vägen så lämnar man församlingen, gemenskapen. Några lämnar också tron. Och jag har ställt den här frågan ibland till mig själv. Att vad är det som gör att jag är kvar i tron? Och jag kan ärligt säga dig att mitt liv har inte saknat utmaningar. Det har gått genom djupa dalar. Det har gått genom perioder av öken. Det har gått genom tvivel. Det har gått genom ett liv som på så många sätt blev annorlunda än vad jag tänkte när jag var 15 år gammal. Och ändå så står jag här 50 år efter att jag gav mitt liv till Jesus. Och jag förkunnar Guds ord. Varför? Och jag tror att jag har någonting som jag vill dela. Jag tror att jag har ett svar. Kanske två. Det ena, det är att jag alltid har gått till församlingen. Oberoende av hur livet har sett ut så har jag valt att gå till en församling. Oberoende av om jag var besviken på människor i den församlingen. Oberoende av liksom hur det har känts. Så har jag ändå valt att vart jag än kommer så ska jag fortsätta att gå till Guds församling. Men jag skulle vilja lyfta fram, och det är det jag undervisar, eller Jesus undervisar om här. Det som jag tror ändå är nummer ett, det är det att jag har lärt mig att älska den här boken. När jag var en ung tonåring. Jag åt och jag åt och jag åt. Och det var så intressant här för gudstjänsten på kontoret, så nämnde Anders också om det här, hur han liksom, han bara läste och läste och läste Bibeln då han var ung. Det gjorde jag också. Jag åt, åt, åt. Jag fick min första Bibel när jag var 12 år gammal. Den var helt sönderläst innan jag var 20 år. Och det har blivit några stycken under livet. Den här köpte jag för 1,5-2 år sedan. För att den tidigare var, liksom höll inte ihop längre. Och jag kommer ihåg när jag var så där en 16-17 år gammal, så lånade jag en serie teologiska förklaringar till Moseböckerna. Jag lånade dem av min pastor, församlingspastor. Jag kommer inte ihåg hur många böcker det var, men det var åtminstone 5, en för varje Mosebok. Och det var kanske inte det enklaste att liksom hugga tänderna i för en tonåring. Men jag var så hungrig på Guds ord, att få studera, att få gå djupt i ordet. Och jag var det bibelstudium i kyrkan, så naturligtvis var jag med där. Jag hade Bibeln med överallt dit jag får. Så till er som är unga så skulle jag vilja säga så här, att vart du än i världen kommer, så glöm inte den här boken. Ta med dig Bibeln. Din tro, den kan inte hänga på om du råkar ha kristna vänner runt omkring dig. Din tro behöver få växa djupare än så. Rötterna behöver få gå djupt så att du står oberoende av i vilket sammanhang du hamnar. Och till oss allesammans så har jag samma hälsning. Läs den här. Lär dig att älska den. Lär dig att idissla ordet. Lär dig att memorera det. Be den helige ande öppna ordet för dig och tala in i ditt liv, och då kommer ditt rotsystem att växa. Och då blir som en av de där asparna på vår sommarstugetomt, som fast stormarna går över ditt liv, så står du. Och fast det blir torka i ditt liv, så hittar du vatten, så överlever du. Och du kommer att bli en som skjuter skott, nya skott, oberoende av hur gammal du blir. Passionen för Jesus och passionen för Guds ord. Ja, den här är avslutningen av vår gudstjänst. Vi ska be tillsammans, och vi kommer att öppna också upp förbönsplatserna den här kvällen. Men jag tror att vi allesammans får ställa oss inför din helige ande och bara rannsaka våra hjärtan. Hur är det med jordmånen i mitt hjärta just nu? Är det hård mark där Guds ord inte tränger in? Finns det saker som håller på att kväva Guds livet i mig? Behöver jag rensa bort saker för att ge mera utrymme? Behöver jag omprioritera på något sätt? Och vi vill öppna också upp förbönsplatsen, och jag välkomnar dig.